Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Palmemordet, Hans Holmér, del 16.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet researchade av mig och David Oskarsson. Kom ihåg att vi är beroende av era donationer. Så om ni tycker att podden är bra, överväg att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal, så gör vi inga avsnitt, dras inga pengar. På Patreon finns också en lista över alla spår under Goals. Där kan ni se vilka spår vi har planerat att göra. Och de kommer alltså göras i den ordningen som jag redogjorde för i avsnitt 1. Ett av spåren som vi påbörjade var polisspåret. Det kommer vi återuppta när vi kommer upp till den nivån igen. Den nivån har sänkts på grund av era swish-donationer. Om ni skickar en swish-donation till podden, märk den med palmordet och märk den också med vilket spår ni helst vill höra om. Vi är inte jättelångt ifrån polisspåret, så att alla donationer uppskattas. Tack så mycket till alla som har donerat. I historien om Hans Holmér som spaningsledare för Palmemordet är nu framme vid juni 1986. Gunnar Wall har åsikter om Hans Holmérs arbete som spaningsledare under sommaren. Han säger i mörkläggning på sid 68, citat. Redan i början av sommaren var PKK Holmérs huvudspår. Under hösten inriktades i stort sett alla polisens resurser dit. Omkring 150 personer ur Palmeutredningens personalstyrka på sammanlagt 170 var under hösten sysselsatta med PKK. Kvar blev bara anspråkslösa resurser åt sådant som självklart borde ha varit tunga inslag i utredningen, även om polisen ansåg sig gott om hopp om att kunna binda PKK till mordet. Uppföljning av vittnestips, kontroll av andra hypoteser än PKK, utredning av omständigheterna kring mordplatsen och biografen Grand samt kriminaltekniska analyser av olika slag. Slutcitat Gunnar Wall. Har Gunnar rätt? Vad sysslar egentligen Palmeutredningen med under juni? Vår bästa källa för det är förstås deras protokoll. Här kommer nu några utdrag från dem. På morgonmötet måndagen den 2 juni klockan 10. Så upplyser Hallberg om att pressen skriver om Dekorimas krav på ersättning. Rikspolisstyrelsen har avslagit Dekorimas begäran om ersättning. Robert upplyser också i samma protokoll om att det inte finns någon dödslista. Det är förenat med viss svårighet att lista ut vad ledningsgruppen ägnar sig åt eftersom förhören är ganska censurerade. I protokollet från morgonmötet tisdagen den 3 juni kan man läsa om lunchmöten med facket och att Expressen vill intervjua en massa poliser. I morgonmötesprotokollet från onsdagen den 4 juni kan man läsa att NBC är intresserad av ett reportage i Sverige angående någonting som är censurerat, men man kan anta att det rör sig om Palmemordet. Det är överlag mycket arbetsrättsliga frågor i början av juni. Den 5 juni inkommer en före detta polis som ni kan ha talas om som arbetar med säkerhetsfrågor vid Skandia med en promemoria till polisen. Det är ju Per H som har fattat misstankar mot Stig Engström och därför lämnar in den här promemorian. Enligt två olika anteckningar daterade i maj respektive juni 86 hade Lisbeth Palme överlämnat några tidningsartiklar till Hans Holmér. Tidningsartiklarna var från januari och februari 1979 och de handlade om att Michael Townley på uppdrag av Dina hade mördat tre chilenska politiker, det är alltså den chilenska säkerhetspolisen. Vid förhör i USA skulle Michael Townley ha berättat att han hade fått order att mörda Olof Palme i Madrid 1976. Och i artiklarna nämndes även att Olof Palme stod på en särskild dödslista hos Dina. Hans Holmér var aldrig särskilt intresserad av det här, men det var däremot UD. Och det ska vi återkomma till. Den 6 juni finns det inget protokoll från morgonmöte, så de verkar inte ha varit något. På kvällsmötet så omtalar Hallberg att Daily Mail har intervjuat Hans Holmér. Expressen fortsätter ladda upp inför en stor grej på söndag. Dagens Eko annonserar KG Svenssons uttalande med framträder för första gången. Lördagen den 7 juni är också bara ett möte. Det sker klockan 14. Där är mest prat om KG Svensson och media. Men Holmér upplyser också om främmande ubåtar. Han säger att insatserna mot främmande ubåtar verkar rinna ut i sanden. Okänt varför det blev så hett igår kväll. På söndagen den 8 juni är också bara ett möte klockan 14. En intressant punkt från den är förteckningen över poliser som deltog i jakten från början. Severin upplyser att det finns en uppgift i förteckningen som Lämninge har upprättat om två poliser som gjorde en iakttagelse på Luntmakargatan av en orange Passat. Severin anser att uppgiften bör kollas upp. Linder får uppgift att kontrollera uppgiften. Tisdagen den 10 juni är ett morgonmöte klockan 10 och där närvarar rikspolischefen Holger Romander. De talar också om FBI-besöket. Lindström upplyser att det inte är helt klart med besöker från FBI. Romander upplyser att FBI har föreslagit att någon åker över och tar del av allt material som är aktuellt. Kul uppdrag för någon stackars amerikan här. Läs det här. De diskuterar även Eskilstuna-morden och Helsingborgsmordet, men det är svårt censurerat. Lindström tycker själv att de är mer intressanta än kurderna just nu. Det nämns även en genomgång av pärmar med hotbrev mot Palme. Lindström upplyser att gruppchefen för Palmeutredningen på EK ska träffa någon under dagen för genomgång av pärmar med bland annat hotbrev mot Palme. Lindström upplyser att Rikskriminalen har fått uppgift om att alla hotbrev går till Säk och diarieförs. Lindström undrar om Holmér har fått någon lista över de namn som varit aktuella. Holmér upplyser att han inte känner till någon sådan lista. Wranghult upplyser att ledningsgruppen har fått en låda osorterade hotbrev från Säk. Dessa brev var inte stämplade och diarieförda. Lindström upplyser att RK ska kontrollera hur det förhåller sig med hanteringen av breven hos Säk. Här måste vi stanna upp då och tänka på att säkerhetspolisen alltså hade en låda där de bara slängde ner hotbrev mot Palme. Det kan ju indikera att det fanns väldigt många hotbrev. Lindström undrar om det finns något blad, han måste mena bland, men det står blad. De obearbetade tipsen som är värt att jobba vidare med. Är de registrerade i datan, undrar Lindström. Linder upplyser att tipsen lästa två gånger samt att de inte är inlagda i datan. Det har låg prioritet. De diskuterar också inbrottet på svenska ambassaden i Paris. Romander upplyser att säkra folk på plats. Polisen har gripit gärningsmannen, vilken verkar ha varit ovetande om att han gjorde inbrott på en ambassad. Ambassadör Lidbom saknar en lapp med anteckningar om besök av någon från regeringen. Det är det enda som verkar intressant i ärendet enligt Romander. Lite senare, Ståhl upplyser att han har fått handlingar från säk angående avlyssningskontrollen. Det finns inga tecken på avlyssning. Ståhl har också fått namnen på folket i telestationen. Det finns ingenting anmärkningsvärt. Ståhl anser att det inte går att komma längre i ärendet. Holmer påpekar att ärendet får avföras från aktivitetslistan vid nästa revidering av aktivitetslistan. Lite senare. Gruvedal upplyser om att det anträffas en patron 9 mm vid Olof Palmes gata Drottninggatan, alltså hörnet, den 31 maj. KKT fick kulan idag. Kulan påminner om Palmekulorna. Den är av koppar. Patronhylsan stämmer inte med kulan. De tar också upp husrannsakan i Palmes kassaskåp. Wrangholt undrar om Rikskriminalen tittat om de har några uppgifter om husrannsakan i Palmes kassaskåp. Wrangholt upplyser att det fanns två kassaskåp och att Säk enbart var med vid husrannsakan i det ena skåpet. Wrangholt påpekar att det kan vara nödvändigt att fråga någon som är censurerad om de två svarta böckerna. Rikskriminalen undersöker ärendet enligt Lindström. På morgonmötet den 11 juni kan man läsa att personen som uppgivit han har varit delaktig i mordet inte har kommit. Linder upplyser om att mördaren inte kom till KK1 idag enligt överenskommelse. Han har hälsat genom sin syster att han har ljugit och att han inte har för avsikt att komma till polisen. Systern har fått beskedet att om han inte kommer till förhöret blir han spärrad och hämtat till förhör. På lördagen den 14 juni hålls ett morgonmöte klockan 10. Där upplyser Lindström om att Rikskriminalen träffade Lisbeth Palme dagen innan. De diskuterade bevakning med henne. Nästa dag den 15 ska hon åka till Paris och hålla ett tal. Hon åker tillsammans med Sten Andersson och Perm. Lite senare i protokollet tror Holmer inte att de kommer att fira midsommar på det sätt de har tänkt sig. Den 18 juni är midsommar nära. Holmer upplyser om att ledningsgruppens arbetstider under midsommarhelgen är följande. Under förutsättning att inget speciellt inträffar hålls ledningsmöten fredagen den 20 juni klockan 10. Lördagen den 21 juni hålls inget möte. Söndagen den 22 juni klockan 15. Under midsommardagen klockan 10-11 ska representanterna i ledningsgruppen hålla kontakt med Wrangholt för information. Den 18 maj blir UD riktigt irriterade över att Hans Holmér inte har tagit Chilespåret på allvar. Michael Townley, han skulle ju faktiskt mörda Olof Palme 1976. Granskningskommissionen säger, citat, UD synes ha företagit en del egen utredning i dessa delar och det är tydligt att berörda befattningshavare känt irritation över vad man uppfattade som ointresse för dessa spår från mordutredningens sida. Den 18 juni framförde Nils G. Rosenberg till polisöverintendenten Hans Wrangholt att UD ansåg det angeläget att polisen sände en utredningsman till Washington för att inhämta upplysningar angående Michael Townley, liksom att ärendet Fuentes borde uppföljas via förhör i Spanien. Wrangholt återkom enligt vad som antecknas vid UD samma dag och meddelade att Rosenbergs propå hade behandlats i spaningsledningen samt att ärendena inte bedömdes som så viktiga att åtgärderna behövde utföras. Och de hade mycket riktigt tagit upp det i ledningsgruppen och struntat i det. Här ska man också komma ihåg då att PKK har ju, och alla som polisen trodde var med i PKK, har ju avlyssnats ända sedan de tidigare morden. Så det finns ett stort antal inspelade förhör av suspekta PKK-anhängare i Sverige. De är beställda till Palmeutredningen och de kommer snart att komma dit. När man läser ledningsgruppens protokoll från juni får man ganska tydligt intryck av hur Palmeutredningen tappar fart. På morgonen den 20 juni finns ett protokoll som är i princip helt censurerat på två sidor. Och det är inte det enda kraftigt censurerade protokollet från juni. Tisdagen den 24 juni har Palmegruppen inget morgonmöte, men de har ett kvällsmöte. Holmer upplyser att UD har framfört önskemål om att polisen svarar FBI angående förmodligen Michael Townley. Ärendet är ett problem för UD eftersom chefen för FBI, Webster, har skrivit till ambassaden i Amerika och erbjudit någonting som är censurerat. Svenska ambassaden hamnar i en underlig situation om inte polisen svarar på FBIs hövliga brev, anser UD. Holmer föreslår att Rikskriminalen upprättar ett enkelt brev och framför ett tack för alla erbjudanden och att vi för närvarande inte bedömer ärendet som angeläget men ber att få återkomma. Holmer önskar ett utkast på brevet. Brevet ska sändas till FBI samt till svenska ambassaden. Under nästa punkt, FBIs man i London, upplyser Holmer om att FBIs man i London kommer till Sverige på besök i nästa vecka. Om rikskriminalen önskar kontakt med FBI-mannen så kan kontakten ordnas genom Hjälmroth. På morgonmötet den 25 juni så tar de upp ett väpnat rån på Biblioteksgatan under hösten 85. Och då tillgreps Rolex-klockor för miljonbelopp. Det fanns alltså Rolex-klockor för miljonbelopp på Biblioteksgatan redan då, precis som det finns idag. Holmer upplyser också om att man ska träffa justitieministern den dagen den 25 klockan 15 för sedvanlig information. Den 29 juni är ett möte klockan 17, verkar vara det enda mötet den dagen. Det är en söndag. Där upplyser Holmer om att kurderna skulle hålla ett möte på ABF-huset den 1 mars. Holmer önskar besked om vad som är känt för aktuella mötet. Ståhl upplyser att mötet blir inställt. Holmer undrar varför blev mötet inställt. Sen är massor censurerat. Och det för oss fram till juli 1986. I juli är Hans Holmer och spaningsledningen mitt uppe i granskandet av alla Säpos inspelade avlyssningar av suspekta PKK-anhängare i Sverige. Hans Holmer, som tidigare varit flitig med sina presskonferenser, lyser nu med sin frånvaro i media. Och det är nog många som undrar varför.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För. Och det är under denna månad, under detta granskande, som idén börjar bli allt tydligare i Hans Holmers huvud. En plan. Ett stort tillslag. Ett tillslag för att få hela den svenska PKK-falangen på fall och därmed låta det blir slutpunkten för Palmemordet. Notera hur lite Holmer egentligen har att gå på. Men han gick all in. Holmer och Palmeutredningen började kartlägga alla PKK-anhängare och förberedde tillslag. Siffran för antal personer som tillslaget ska ske mot kommer att hamna på 138. Men senare ändras till 98 i början av oktober. Det var en enorm plan. Det skulle behövas rätt förhörsledare och tolkar. Man behövde även ta i beaktning att PKK:arna skulle kunna göra våldsamt motstånd eller att till och med en gisslansituation skulle kunna uppstå om polisen inte överrumplar dem på rätt sätt. Under juli månad upplever Hans Holmer en stress som går ut över hans sömn. Hos Åseden kan man läsa om en specifik natt då han vaknar klockan 4 alldeles kallsvettig efter att ha drömt hur en man jagade och sköt efter honom på Vasagatan. Hans Holmer tolkade dock sin och även sina kollegors dåliga sömn som någonting positivt. Han har sagt följande om saken. Citat. Vi sover sämre nu. Jag har varit nervös den senaste veckan. Det är ett gott tecken. Jag kände aldrig någon nervositet kring Viktor Gunnarsson. Det var bara skräp. Men det här. Här finns det mördare. I varje buske. Slutcitat. Det är mycket möjligt att det ligger mer i det uttalandet än man till en början kan tro. Hans Holmer har skaffat sig livvakter på eget bevåg. Enligt juristkommissionen har han haft livvakterna ända sedan den 3 mars och vi har nämnt dem förut. Bland annat Gunnar Wall pekar på det underliga i det här. Då det vanligtvis är någon annan än den som får livvakter som bedömer att det finns ett behov av livvakter. Men Hans Holmer fattade alltså själv detta beslut. Han behövde livvakter. Gunnar Wall har följande att säga om saken i mörkläggning på sid 56. Citat. Ingenting som någon journalist skickade till sättning bidrog dock till mytbildningen kring Hans Holmér så effektivt som en av hans tidigaste åtgärder som spaningsledare. Beslutet att förse sig själv med personliga livvakter som följde varje steg han tog. Holmér var i ett slag bättre och mer i ögonfallande bevakad än någon annan människa i hela Sverige. De ständigt närvarande skinnjackeförsedda poliserna kunde inte annat än mana fram tv-tittarnas känsla av att samma mördare som hade skjutit Palme också hotade Hans Holmér. Men var Hans Holmér hotad? Dåvarande överåklagaren i Stockholm, Claes Zeime, var aldrig imponerad av den påstådda livsfara som Hans Holmér skulle ha svävat i. Zeime fick på sin lott att samarbeta med Hans Holmér under en period som präglades av huvudspåret, misstankarna mot PKK. Själv hade Zeime inga livvakter, trots att det var han som skulle ta eventuella beslut om åtal mot Holmérs misstänkta kurder. I en tidningsintervju har Zeime senare syrligt kommenterat saken. Det kanske är så att om det inte finns några terrorister så hittar vi på dem. Då gör vi oss själva nyttiga och viktiga. Samma sak var det med Holmérs alla livvakter. Det var nog mer frågan om en image än reella hot. Holmér hotades visst. Jag fick också hot. En gång kom det ett nerblodat brev. Min sekreterare brukade kasta breven så jag slapp se dem. Sådant tillhör jobbet. Gunnar Wall fortsätter. Det var Holmér som beslutade om att ge sig själv polisskydd. Så brukar det inte gå till. Han beslutade också om vilka konkreta personer som skulle vakta honom. Även det var onormalt. Och inte nog med det. Han ratade personal ur såväl Säpos som Stockholmspolisens specialtränade livvaktsgrupper och gav istället jobbet till sin chaufför som sedan hjälpte till att rekrytera ytterligare poliser ur sin bekantskapskrets. Frågan om varför Hans Holmér inte ville skyddas av Säpos livvakter har han senare avfärdat med att Säpo inte klarade av att skydda Olof Palme. Varför vände han sig då inte till Stockholmspolisens egna utbildade livvakter? En förklaring han gett i ett JO-förhör är att han alldeles efter mordet inte kunde bedöma om hotet kunde komma inifrån polisen. Det vill säga om det var hans egna underlydande poliser som hade mördat Olof Palme. Därför ville han bygga upp ett livvaktsteam just kring sin egen chaufför som han litade på som människa. Slut citat Gunnar Wall. Man ska ju notera då att när han fixade fram livvakter åt sin fru Ingrid, då var det folk från polisens livvaktsgrupp. Holmérs livvakter kommer förstås att kosta jättemycket pengar. Det var väldigt mycket övertid involverad. Men när ni tänker på Hans Holmér från den här tiden, så kom ihåg att livvakterna är alltid med och skyddar honom. Den 14 juli blev det tydligt att palmutredningsarbetet hade läckt ut. Detta datum publicerade nämligen herrtidningen Lektyr ett långt reportage om PKK-spåret och berättar om hur statsministern har stått med på en dödslista. Reportaget gick i tre delar som publicerades den 14, 21 och 28 juli 1986. Intressant kuriosa är att Lektyr vid den tid var en veckotidning, men att det formatet skulle upphöra redan året efter, 1987. Lektyr har funnits sedan 1923 och existerar än idag, så nästa år firar de 100 år. Den 22 juli känner sig Hans Holmér nödgad att göra ett nytt utlåtande i pressen. Citat. Uttalande av Hans Holmér. Under de senaste dagarna har många journalister frågat om läget i utredningen om mordet på Olof Palme. Vi arbetar idag den 22 juli lika intensivt som tidigare. Vi har den senaste tiden gjort vissa framsteg av stor betydelse. Jag bedömer emellertid att det ännu ligger ett omfattande och svårt arbete framför oss. Tiden kan mätas i veckor och månader. Jag kan för dagen inte avslöja något nytt från mordutredningen, men jag lovar att återkomma så snart detta är möjligt. Till alla som är intresse följer vårt arbete vill jag säga att min optimism är obruten, underskrivet Hans Holmér. Slut citat. Det märks att det är många som har semester i juli i Sverige. En av dem är Solveig Riberdahl. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 161 citat. Under sin semester i juli hade Riberdahl kontakt med Claes Zeime och fick höra att Hans Holmér hade presenterat den promemoria där han hade skissat upp Operation Alpha. När jag fick ta del av promemorian sen jag kom tillbaka blev jag bestört. Det hade inte särskilt mycket med brottsutredning att göra. Gunnar Wall fortsätter. Snarare tyckte hon att det handlade om en militär operation. Hon kände sig något främmande för det hela. I promemorian argumenterade Holmer för sitt huvudspår, särskilt genom att trycka på att PKK skulle ha haft starka motiv att mörda Palme. Riberdahl var inte imponerad. Hon sa, en mördare behöver inte ha motiv. Motivet behöver inte bevisas, utan det som bevisas är vem som har utfört brottet. Hon menade dessutom att det var fel av Hans Holmér att börja med att sätta upp en hypotes och sedan försöka få den bekräftad. Istället ansåg hon att man måste utgå ifrån det material man har och dra slutsatser av det. Slut, citat, Gunnar Wall. Den 28 juli har Holmér möte med de båda åklagarna Claes Zeim och Solveig Riberdahl. Där berättar han vidare om sina planer på att spränga PKK. Och allt detta ska ske i den episka Operation Alpha. Vi ska återge en kort sammanfattning från granskningskommissionen och Operation Alpha som allmän information. Citat, granskningskommissionen. Målet var att slå mot organisationen med sådan kraft att PKK rasade samman så att brott kunde beivras och utvisningar äga rum. Genom en samordnad aktion skulle ett stort antal företrädare för PKK gripas och förhöras. Genom en sådan styrkedemonstration skulle det göras klart för den kurdiska gruppen att PKK-männen inte var osårbara. Härigenom räknade Hans Holmér med att människor med intressanta uppgifter skulle våga träda fram och berätta för polisen vad de visste om mordet på Olof Palme. Inför tillslaget, som vid denna tid planerades att äga rum i oktober 1986, skulle utredningen koncentrera sig på att samla in fakta om PKK. Slut citat. Vad ingen vet är att förberedande insatsen mot PKK redan har börjat och att arbetet med uppgiftsinsamling nu gått över till buggning. Den tidigare buggade Ismet C, som ni kommer ihåg från bröllopssamtalen, får sin lägenhet i Haninge buggad för andra gången den 20 juli. Det finns starka indicier på att det var Hans Holmér som beordrade denna buggning, men han har aldrig själv erkänt det. Hans Holmér förklarar för åklagarna att idén med tillslaget är åtal och domar mot de inblandade och eller utvisning av ett stort antal PKK-are för deras inblandning i avhopparmorden i Uppsala, i Medborgarhuset och i mordet på Olof Palme. Slutcitat. Således var det nu upp till åklagarna att bedöma om det här verkade rimligt. Enligt Hans Holmér själv var Claes Zeim och Solveig Riberdahl med på noterna så länge de personer som skulle gripas kunde kopplas till brottsplatsen på Sveavägen. Tidigare nämnda säkerhetsaspekter diskuterades även de. I ett samtal med Åseden förklarar Holmér sin syn på säkerhetsfrågan på följande vis. Citat. Man kan bara skydda sig själv med rigorös säkerhet. Det innebär nästintill ett liv som apa. Jag kommer inte att kunna gå ut och köpa en vinare på systemet. Slutcitat. Det är intressant att han tar just det som ett exempel på vad han kommer att vara förhindrad från att göra. För Hans Holmér verkar ganska hälsosam och inte som någon som tycker att det är jätteviktigt att köpa vinare på systemet. UD undrar ju vad som har hänt med Chilespåret och Michael Townley. Granskningskommissionen säger, citat, i en fyllig promemoria från ambassaden i Washington, daterad en vecka senare, finns en redogörelse för Townley-ärendet, den information som har inhämtats via FBI och de förberedelser ambassaden har gjort för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan FBI och den svenska mordutredningen. Även Fuentes berördes. Slutcitat. Hans Holmér fortsätter att ignorera UDs Palmemordsutredning. Det var ett snabbt sammandrag av juli. Nu ska vi se om det finns några höjdpunkter i ledningsgruppens protokoll från juli. Den 4 juli redogör Lindström för ett mord som förövades vid internationella socialistkongressen i Portugal 1985. Tillvägagångssättet liknar Palmemordet. Gärningsmannen sköt offret i huvudet bakifrån på ett avstånd av cirka 50 cm. Den misstänkte gärningsmannen var 178 cm lång och mörkhårig och sprang från mordplatsen. Han greps senare och dömdes för innehav av falska handlingar till fängelse i 4 år. Han kunde ej bindas för mordet. Han har uppgivit ett flertal falska identiteter. Han frigavs den 9 februari 1986 då han också transporterades till Libanon. Polisen i Libanon ska skicka ett foto på den aktuella personen. Mordvapnet vid det aktuella dådet var en 9 mm Makarov-pistol. Lördagen den 12 juli har ett hot framförts om att någon hotar att skära upp magen på berörda ansvariga om inte mordet på Olof Palme har klarats upp för den 28 augusti. Det pratas mycket om huvudspåret. Den 14 juli informerar Holmer om meddelande från Iraks ambassad om iranier som avser att utöva attentat mot Iraks ambassad och ambassadören. Även kurder lär vara inblandade. Den 16 juli på ledningsgruppsmötet informerar Ståhl om att en semesterledig diplomat från Kanada hört av sig och tipsat om en berömd fjärrskådare som bland annat har anlitats av Princeton University. Tisdagen den 22 juli är det två möten, ett morgonmöte och ett kvällsmöte. På morgonmötet kan man bland annat konstatera att rikskriminalen fortsätter att försöka få tag på en kvinna som tillhör EAP och som sågs på biografen. Waldenström rapporterar att under gårdagen bedrevs ingen egentlig spaning, förmodligen för att alla var på semester. Man ska inte underskatta kraften av svensk industrisemester. Det är verkligen inte mycket som händer i juli. Ledningsgruppen tar även upp sådana här spännande saker från den 23 juli. Linder berättar att en iranier har idag kommit in på en bank och satt in 40 000 kronor. Han kom åter och satt in ytterligare 48 000 kronor. Pengarna ska skickas till Frankrike. De ska användas för sjukvårdskostnader. Mannen är okänd hos polisen. På ledningsgruppens möte den 25 juli blir lite allvarligare. Lindström tar upp frågan om spaning kontra bevisföring. Är undersökningarna vid mordplatsen klara? Är åklagarmyndigheten förberedd? Kan man gå in och störa för att få en reaktion? Kan man göra utspel i media? På kvällsmötet den 25 juli så pratar Holmer om att Olof Palme träffade den turkiske premiärministern i FN i höstas. Det kan eventuellt betraktas som en politisk markering och utgöra ett motiv. 1985 undertecknades ett kontrakt värt 2 miljarder mellan Sverige och Turkiet gällande järnvägståg. Detta kan vara ett ytterligare motiv. Hösten 1985 sa man nej till en ansökan om befrielse från kommunförbudet. Gällde det egentligen samtliga? Holmer ger uppdraget åt Säk och Malmström att undersöka den saken. Och där lämnar vi juli månad 86. Nästa avsnitt kommer vi att prata om augusti 1986. Men nu tänkte jag att ni skulle föra lite juristkommissionen som förhör Hans Holmer. Det här är nämligen något av de sista klippen jag har som inte har direkt med Operation Alfa att göra. Jag har kanske hittat ett klipp till. Men det kommer i ett senare avsnitt. Det här handlar huvudsakligen om tidiga utredningsåtgärder i mars och april som jag inte hittar någon plats för i tidigare avsnitt. Bland annat utredningen av Olof Palmes person och lite kontakter med regeringen. Så varsågod, Hans Holmer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så i så fall. Jag kommer inte ihåg var du närmare av sig, men det här skulle ha varit då omkring
sista veckan i mars ungefär.
Ja, någonting sånt.
24 mars. Nej, jag kommer annars inte ihåg det. Det är rimligt att näringsställena också blev besökta i den här större.
Vilka åtgärder vidtog ni när det gällde utredningen av Olof Palmes person? Det är ju normalt sett en standardåtgärd och en första åtgärd man gör i ett spaningsmord. Vad gjorde ni för övervägande? Vem gav direktiv och hur såg direktiven ut?
Ja, det är naturligtvis så att det är en av de standardåtgärder som vidtas. Ibland behöver man kanske inte göra det. Men i det här fallet var det nödvändigt. Och redan på måndagen då, den tredje måndagen, så hade jag första kontakter med några utav Olof Palmes
närmaste. Det var en 87 som stöd för minnet.
Mm, tack.
Jag låter sexa detta sagt.
Så hade jag kontakt med några utav hans närmaste medarbetare för att få bäring på vilka som kunde känna till någonting av intresse. Och sen lades det här ut på Rikskrim. Ja, det var ju som vilken annan mordutredning som helst. Det var ju polismännen som borrade sig fram och redovisade till oss. Och det blev några synpunkter på kompletteringar och de diskuterade om ytterligare den eller den personen skulle höras.
Den huvudsakliga utredningen tycks ha kommit igång i mitten av mars. Men du säger att du har haft några kontakter innan det. Är det förhör som har dokumenterats eller var det bara
sonderingar? Jag hade kontakter för att lägga upp det här och sondera hur det skulle läggas. Jag hade ju inte förhört med Lisbeth för långt senare heller. Men hon var inte närmast berörd av det här.
Men hade man inte kunnat sätta igång med en utredning just på hans arbetsplats till exempel tidigare än i mitten av mars?
Ja, men det är gjort flera saker i den delen med arbetsplatsen.
Jo, men när skedde de? Skedde de de första dagarna eller skedde de först?
Ja, jag har inga sådana exakta data i huvudet.
Var det här en utredning som ni prioriterade? Som skulle göras allt som är förtur att göra snabbt?
Nej, vi prioriterade ingenting. Vi gjorde allting parallellt så fort som möjligt.
En sak som har diskuterats rätt mycket i tidningarna, det är ju huruvida det har förekommit husrannsakningar hemma hos Olof Palme respektive i hans arbetsrum. Kan du ge oss klarhet på den punkten? Vad är det för typ av undersökning av bostaden och vem har genomfört den? Vad tog den här sikte på? Var det en sedvanlig husrannsakan?
Vad du menar med sedvanlig husrannsakan? För det vet jag inte riktigt vad du menar.
Jo, men vad hade de i uppgift att göra? Och vem beslutade att den här skulle göras?
Jag vet inte vem som fattade det formliga beslutet, men att det har ju skett under mitt överinseende. Det skedde alltså tidigt. Det är en form av husrannsakan eller teknisk undersökning. Vet du vad? Exakt den administrativa gränsen, men så det har skett. Jag var så fantasifull att vi tror i den delen.
I anslutning till de dörrknackningar som har skett dels i Gamla stan och dels runt brottsplatsen så har det skett en omfattande slagning på personer som är mantalsskrivna i området. Kan du ge oss bakgrunden till varför man har gjort detta och vad gällde för direktiv för det?
Ja, vi fick klartecken av Datainspektionen för detta, för vi ville ta reda på vad det fanns för folk i flyktområdet. Om det fanns några som kunde tänkas härbärgera en flyende mördare.
Tyckte du att det var rimligt att göra en så pass stor insats? Det lär ju röra sig om en kontroll på kanske 15 000 personer totalt.
Ja, säkert.
En bit som brukar ingå om man har någon form av beredskapsplanläggning för spaningsmord och liknande, det är att på förhand utse personer som ska ta vid när man får någon skäligen misstänkt så att man försäkrar sig om att man har bästa tänkbara förhörsledare till exempel. Fanns det någon sådan plan i det här fallet? Ni måste ju rimligen haft det perspektivet att förr eller senare kan någon person gripas.
Det var en fråga för ledningen och våldsroteln.
Det var ingenting som ni tog? Fanns det överhuvudtaget generella direktiv i något avseende från er när det gällde spaningsåtgärder? Fotokonfrontationerna till exempel har diskuterat i IKOs beslut. Hade ni några generella direktiv ute?
Nej, därför att den personal som har utfört de här förhören eller gjort de konfrontationer som har varit aktuella är rutinerad kriminalpolispersonal. Så att i den delen har vi inte behövt göra någonting. Inte heller har vi lagt oss i när åklagarna har valt ut vilka de vill konfrontera med och så vidare.
Vilka direktiv gällde för informationen till den personal som jobbade för er i utredningen? Hade ni några särskilda direktiv från ledningsgruppen hur personalen skulle informeras?
Hur de skulle?
Informeras.
Informera.
S.
Hur de skulle få reda på vad de höll på med?
Ja.
Eller vad de höll på med?
Ja, de informerades i ett otal tillfällen av sina chefer och av mig i olika sammanhang. Vi har haft sammankomster där vi har informerat oss om. Jag vet inte riktigt.
Skedde alltså den normala informationen genom deras normala rotelchef till exempel?
Ja, plus att det förstärktes i hög grad genom både mig och Ragnhult. Vi hade olika sittningar med personalen på alla enheter.
Var det ett fritt informationsflöde eller fanns det några informationer som ni förbehöll er inom ledningsgruppen?
Ja, det var fritt. Jag talade inte om Palmeavsnittet till exempel. Utom att det hade gjort en sån utredning, men inte vad som framkom.
Vi har varit inne tidigare på det här med regeringskansliet. Det finns ytterligare en bit av det, nämligen den här så kallade statssekreterargruppen och information till statsrådsberedningen. Kan du något ge oss en bild av det?
Ja, jag har träffat den här gruppen med Kjell Larsson som ordförande, och det är den du avser förstås.
Schori var med, va?
Förlåt?
Pierre Schori var med.
Ja, det var alltså Kjell Larsson, Pierre Schori,
Jonas
Wilgren, Hans Dahlberg och Harald Fält. Jag har träffat dem fyra gånger. Nej, inte alls, men det hade rör sig om det. Och de har inte alla varit med då. Pierre Schori har varit borta en eller ett par gånger. De hade inga ersättare. Och i det här fallet så gällde det då säkerheten för statsråden och för Rosenbad överhuvudtaget. Det är de frågor som har varit.
Du har informerat partiledarna, kan du säga ungefär hur många gånger det har skett?
Mm. Tre gånger. En gång. Första gången var efter begravningen i mars månad.
Vi har en uppgift om 21 mars, kan det stämma?
Ja, just det. Och då fick de en allmän information. Ja, det har de fått vid alla tillfällen. Men då gällde det också. Och det fick de då. Det var det huvudsaken första. Sen de andra tillfällen. Det har varit en genomgång av spaningsläget av tämligen ingående natur om läget senare till.
Statsministern, i vilken utsträckning har du informerat honom?
Jag har träffat honom fyra gånger, tror jag. Och den första. Ja, jag är osäker på om det är fyra eller fem gånger. Men första gången var på gör jag åtskillnad mellan när jag så att säga informerat hela regeringen. Att det var på måndagen så i de här kontakterna som jag då nämnde som jag tog i anslutning till Olof Palmes person, så talade jag bland annat med statsministern. Det var en sån här tillfälle. Sen så har han i några tillfällen, ett par tillfällen, så har han utbett som att få information om läget. Det har han då fått. Sen i övrigt så har jag då träffat regeringen i två tillfällen. En gång på söndagskvällen den 2
mars alltså. Mm.
Ja. Och en gång ja, på senare tid så att säga. Jag kommer inte ihåg om det var januari eller om det var dessförinnan. Jag har uppgifterna, men jag har inte hur.
I slutet av förra året eller början av detta, ja. Alltså. Hur har du upplevt observatörernas roll i utredningen?
Observatören är ganska bra.
Har du använt observatören för att få fram ytterligare information utöver den som har kommit vid sammanträdena till Justitiedepartementet? Har du använt honom som en kanal i det avseendet?
Nej.
Har du haft några kontakter med de här vid sidan om de kontakter som har skett på sammanträden?
Ja, visst. Claes Bergstrand är chef för polisenheten, så jag har talat med honom om olika frågor som anslagsfrågor, administrativa frågor, på det sätt som man har kontakt.
Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna på alla de tre plattformarna. Du kan också mejla oss på podden palmemordet@gmail.com. Det är Eva och Tobias som läser mejl där, men till slut når de fram till mig också. I min podd Olösta mord kommer vi snart att ta upp ett annat av Sveriges största olösta fall. Vi tog ju tidigare upp Sven Sjögren och ett antal andra fall som vampyrmordet. Men nu ska vi gå på djupet med Viola Widegren och göra minst 13 avsnitt om det mystiska försvinnandet när Viola gick ut genom dörren och sen aldrig hittades. Vi har hjälp av en privatspanare som tyvärr inte är livet längre, som har efterlämnat alla sina efterforskningar till oss. Plus att vi har fått ut massor av handlingar ur arkiv i fallet Viola Widegren. Låter det intressant? Lyssna på Olösta mord. När jag spelar in där vet jag inte när det här avsnittet kommer ut. Men Viola ska ha börjat i slutet på april senast i Olösta mord. Du hittar podden Olösta mord där du hittar Palmemordet. Kom ihåg att alla ledningsgruppens protokoll finns på palmemordsarkivet.se. Du är aktiv på Facebook och även gärna med i Facebookgruppen FUP och övriga handlingar om du vill hjälpa till att få ut mer handlingar från Palmeutredningen. Det är Jonas Nyman som är där och han har varit med i podden. Tobias är aktiv i Studio Palmemordet på Facebook och där postar han också avsnitt. Vi vill gärna ha iTunes-recensioner. Lyssnar du på ett Apple device så lämna gärna en iTunes-recension. Tack till alla som sponsrar podden via Patreon eller Swish. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist, våra researchassistenter, speciellt Cornelia. Tack till David Oskarsson som skrev det här ursprungliga manuset om Hans Holmér. Tack till Tobias och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.